Vi människor har mer som förenar än skiljer oss åt. Men varje människa har sin egen berättelse. Välkommen till Tusen röster. En podcast producerad av Hela människan. Kyrkornas gemensamma sociala arbete.
Ja, då sitter vi hos Hela människan i Helsingborg här och jag träffar Katrin Albrektsson som är snart 55 år. Hon blir det i juni och vi spelar in det här i maj. Hur är läget med dig?
Jo, idag är det jättebra.
Det har hänt mycket idag.
Ja, idag har det hänt väldigt mycket. Jag har varit på en filmcasting i förmiddags klockan 10 i Ystad och nu skulle jag vara in här på Ria och kasta in mig lite mat innan jag ska på...
Och så högg jag tag i dig.
Ja.
Det låter som du ska vara med i Bäck eller någonting.
Det är inte riktigt. Det är inte klart. Men det är, ja, vi får se.
Vi får se. Vi får se. Kanske dyker ja. Upp någonstans.
Ja.
Men annars spelar de väl in Bäck i Ystad, va? Gör de inte det?
Ja, det gör de. Detta var en Maria Blom.
Ja, ah, men det är också
hon
någon kriminalare.
Hon som gjorde Masjävlar.
Ja. Aha.
Då får vi se hur det blir. Det vet man ju inte.
Jag håller tummarna.
Ja.
Men du, vi pratade ju lite här innan och du berättade, jag frågade lite grann vad du har jobbat med innan det du jobbar med just nu. För du jobbar ju lite grann och plockar grönsaker för ett företag som heter Hello Fresh och sen du har klienter på kriminalvården och så jobbar du lite grann också på socialhögskolan, var det så?
Ja, det är det.
Men du hade inte jobbat så mycket innan utan du...
Nej, det har inte... Arbete har... betalt arbete och skattearbete har väl aldrig varit min sida riktigt. Jag har ju missbrukat i ganska många år.
Ja. När började du med...
Tidigt, jag var 12 när jag började.
12, vad var det för någonting du...
Hasch började.
Ja.
Sen när jag var 14 provade jag amfetamin första gången och då kände jag första gången... Äntligen, nu blev det tyst. Nu slutar motorn och går i mig. Det blev tyst i huvudet.
Ja.
Och sen på den vägen är det.
Och när vart du fri från droger och så?
Jag har provat genom åren till och från. Ett par år här, ett par år där och aldrig och mått sämre under mina drogfria perioder än vad jag var när jag var påverkad. Men 2011 var det mamma som pratade med mig och sa att hon hade sett någonting på TV inne. Ja, vad har hon nu sett? Liksom den skeptiska tonen. Jo, jag har sett ett nytt projekt i Helsingborg. Jaha, man får en lägenhet. Och ingen drogkontroller och det är liksom ingen som har nyckel. Du får en eget förstahandskontrakt med klausul. Dream on tyckte jag. När började så släppa till lägenheter där man liksom får vara sig själv och utan att de kommer in och man ska blåsa och lämna urinprov och så. Jo, det är sant. Ajajaja. Så gick det en tid. Var på hemlösa hus. Så kommer en kille. Och så berättar han om Bostad först. Att han har egen nyckel, där kommer ingen och knackar på och inga urinprov. Jag tänkte jag får nog kolla upp detta. Så att jag anmälde mig till det. Och den 1 februari 2012 flyttade jag in i min lägenhet.
Mm.
Där bor jag kvar.
Det är fantastiskt. Och du kom ju ursprungligen från Landskrona, men det är ju inte... Du sa att det var 48 minuter på cykel. Det är ganska nära.
Ja, det är ganska nära. Man har brått mitt i natten.
Ja, just
det. Jag har bara cyklat många gånger.
Ja, men det är bra. Men så du bor kvar där i den här lägenheten. Och vad var det som gjorde att du liksom tog dig ur det här missbruket? För du var i missbruk när du fick lägenheten då.
Nej. Alltså jag bestämde mig någon gång i... oktober, november, jag kommer inte riktigt ihåg när. Men någon gång oktober, november satte jag ett datum. Då skulle jag ta min sista. Och det hade jag oktober, november, december. Det hade jag liksom 2-3 månader på mig att planera och strukturera. Och liksom vänja mig vid tanken att något nytt var på gång.
Mm.
Och jag satte ett datum och ett klockslag. när jag skulle ta min sista. Och jag satt och väntade in tiden, sekunderna.
Var det då sista amfetamin? Ja.
Och jag injicerade ju, så jag satt ju med färdigt och bara väntade på att klockan skulle bli exakt 9:30 den 1 januari 2012. Sen jag sa jag, är det som det?
Ja.
Jag hade sagt till mig själv att detta är sista gången jag försöker. Jag orkar inte en gång till misslyckas.
Och då hade du, hur länge hade du varit inne i missbruk då? Alltså 1 januari, vad sa du, 2012
och så 79, om du räknar från sommaren 79.
Det är då
fram till 79, ja. Fram till 2012, vad blir det? 33 år, va?
Ja.
Kan det bli det?
Med vissa uppehåll. Ja. Fantastiskt. Men var fick du den här viljestyrkan från att bara sluta där 10:30?
Ja, men alltså jag skulle ge det en sista gång. Det var det som gällde. Jag skulle ge det en sista gång, en sista chans. Jag skulle få hjälp med min ADHD. Jag skulle liksom, och jag skulle göra det på mitt vis. Inte efter någon profession som sitter och talar om med hela handen och pekar. Du ska göra det här. Och det här är bra för dig och du ska göra detta och så här. Det här är, utan jag skulle göra det efter mina villkor, efter vad som är bra för mig. För det är jag som vet vad som jag behöver, ingen annan. För man är ju faktiskt specialist. Och man kan nästan säga att man är doktorand på sitt eget, för sitt eget bästa. Så vet man.
Vad var det för någonting som gjorde... Eller liksom, vad var det som gjorde att du kunde behandla dig själv då? Vad var det för saker som gjorde att du tog det ur?
Det kan jag inte svara. Alltså, det är mycket ren skär vilja. Och att jag hade bestämt att jag skulle hjälpa mig med ADHD. Jag skulle liksom verkligen ge det en chans.
Mm.
Och sen har man gjort så många misslyckanden under resans gång som man vet ju absolut vad som absolut inte fungerar. Och det fungerar inte att någon sitter på andra sidan bordet, någon socialtant eller någon annan sån bra vetare som tror att de vet allting, sitter där och pekar, det här ska du göra, det här är bra för dig.
Uh-huh.
Och sen har jag mycket hjälp av mamma. Alltså, ofta så de sosatanterna eller de som sitter på socialen kommer ibland. Och vad säger du om det här, Katrin? Skulle inte det kunna vara någonting för dig? Och man sitter där utlämnad, inklämd i ett hörn och man vill bara därifrån, så man säger nästan ja till precis vad som helst.
Ja, såklart.
Fast att man vet att det här kommer inte till att fungera. Och ingen vet, eller jag, mamma har alltid sagt, har lärt mig att om de kommer med något förslag, Katrin, du behöver inte svara ja eller nej direkt. Du har faktiskt rätt att gå hem och fundera och tänka och återkomma med svar. För du behöver inte svara direkt när du sitter där i den här trängda situationen.
Verkligen. Men sen hittade mamma det här bostadsfurst i dig i alla fall.
Ja, så anmälde jag mig till dig och datade. Och sen var det ju så här att har jag fått reda på efterhand att det fanns bara en som trodde på mig. De andra trodde inte på mig och han var för tillfället chef. Så att jag fick den möjligheten.
Fantastiskt.
Så där bor jag.
Ja. Men innan du tog dig ur det här så var ju du och hälsade på här hos hela människans öppna verksamhet.
Jag har sprungit på Ria. Jag började springa på Ria i början på 90-talet i Helsingborg.
Mm.
Och sen har jag varit... I Lund, tror jag. Och sen har jag varit i Ronneby. Möjligtvis Karlshamn också, jag vet inte. Men jag hade var mycket i Karlskrona. När det fanns där och Valla Karlsson drev det.
Just det.
Ja. Och Valla var jag i kyrkan med för någon vecka sedan i Bjuv.
Hon är med i podden också.
Är hon med i podden?
Mm. Mm.
Valla har känt mig många år.
Ja.
Då vägde jag 42 kilo. Hon födde upp mig på havregrynsgröt gjord med vispgrädde, för hon skulle upp mig i vikt.
Fantastiskt. Ja, de har ju öppnat upp där i Karlskrona nu med en mer matbank då.
Jag har ingen koll på faktiskt.
Men du kom hit till Hela Människans öppna RIA-verksamhet. Vad fick du för hjälp när du var inne i ditt aktiva missbruk?
Ja, men här kunde man alltid sitta. Här var alltid mat. Alltså här, och jag har alltid haft... någon gång har jag legat på minus. Men alltid så fort gick man alltid hit och så satte man in pengar. Det gjorde jag nu med. Nu var det liksom min räddning. För nu har jag en tid att passa. Så var det bara ringde jag hit. Och där stänger ni 12 eller 1. Vi stänger 3. Yes, jag kommer.
Fantastiskt.
Eller någon gång som nu när jag blev drogfri så körde jag in på min moped. Och hade inga regnkläder. Så jag kommer in här helt dyngsur. Så fick jag byta kläder.
Och du ska ju hit. Eller du ska ju direkt efter podden här som vi har spelat in. Så ska du ju hjälpa en klient som ska på någon rättegång.
Ja.
Och det är lite av det du gör idag också. Kriminalvården. Vad får du göra där i kriminalvården?
Ja, men alltså jag är ju övervakare. Det heter ju biträdande övervakare, va? Idag. Eller vet jag inte. Ja, något sånt heter det. Jag är det som kallas lekmannaövervakare för. Och jag har 3 klienter har jag.
Mm. Det är jättebra. Vad gör dig riktigt glad?
Du, den frågan fick jag häromdagen. Och jag har funderat på vad det som gör mig riktigt glad. Det är att se människor växa.
Och då kommer jag osökt in på vad gör dig väldigt ledsen?
Orättvisor.
Ja. Men hur ska vi hitta ett samhälle där orättvisor minimeras, tänker du? Det var ingen lätt fråga, va?
Orättvisor minimeras. Alltså, jag tänker om att tänka på en sak, men det behöver vi inte ta på hela historien. Men något som människor idag behöver, det är oftast är det inte bara en insats ifrån socialtjänsten, utan de behöver kanske ha 2 huvudmän. Sjukvården och socialtjänsten. Det finns inget samarbete däremellan.
Nej, så är det nog.
För det är 2 huvudmän. Och den ena bollar över ansvaret på den andra och den andra försöker bolla över det på den, för ingen vill ta riktigt ansvar.
Har du själv råkat ut för
Nej.
Det? Men du har sett det?
Ja, och det gjorde mig fortfarande arg.
Ja.
Och jag fick det till att hända saker, jag lovar dig.
Jaha, du verkar vara en person som kan få saker att hända.
Ja.
Om du vill.
Ja, jag till och med läser lagtexten och socialtjänstlagen som är ganska svår när jag blir arg.
Ja.
Men när jag är inte tillräckligt motiverad till, så kan jag inte läsa 2 rader bara. Men när jag blev riktigt arg och ledsen som jag blev i detta fallet, jag såg en människa fara illa.
Det är bra. Inte att de far illa, men att du tog tag i det.
Ja.
Men vad skulle du säga är de viktigaste sakerna, eller den viktigaste saken för dig i livet?
Den viktigaste saken för mig i livet.
Ja.
Saken. Menar du eller saken jag tar på?
Eller nej,
menar du...
mer... alltså... Vad ska man säga? Kan det vara vänner eller gemenskap? Alltså sådana saker i livet.
Det viktigaste i livet.
Eller det kan vara flera saker också.
Det viktigaste för mig i mitt liv, det är att jag får göra min grej. Jag följer inte alltid mallarna, Försäkringskassans mallar, socialtjänstens mallar, utan men ibland finns det ingen förståelse. Jag klarar mig att leva hur bra som helst. Och ibland behöver jag vila. Då ligger jag med och går och låg hela dagen. Jag gick inte upp på sängen. Jag gick upp och drack och åt på toaletten. Gick in och la mig igen. Och vi har varit ute hela helgen med bilarna. Och jag var så trött. Så att, då tar jag mig den friheten och behöver ligga en hel dag. Och jag har 50% sjukersättning, så jag har råd att göra det.
Skönt. Och du har ju en relation idag också.
Ja. Ja,
och ni har ju ett ganska avslappnat sätt. Ni är särbo.
Ja, vi är särbo.
Ja. Berätta lite, hur funkar den relationen?
Hur den funkar? Vi brukar säga, Jonas, vi brukar säga att vi är två frihetsälskande skitstövlar som lever parallella liv och syns emellanåt.
Ja, det är bra.
Två egoistiska skitstövlar, jo, så brukar vi säga. Han vill ha sin frihet, jag vill ha min frihet. Och sen ibland så lyckas vi, han jobbar natt och jag jobbar konstigt och så jobbar vi om varandra och så jobbar vi inte alls. Och sen, ja, så ibland så fungerar vi. Idag, nu har vi umgåtts hela helgen. Jag har varit på cruising och med raggarbilarna uppe i Älvsred. Och idag är det träff nere i Borgby, så att, också bilträff, eller om det är ömsorträff eller vad det är, jag vet inte. Men... Så idag så ska vi köra det hit och hinner vi umgås. Det är liksom, då har vi umgås lördag, söndag och tisdag. Då har vi umgås 3 dagar av 4. Det är ganska mycket för vad vi. För ibland så syns vi inte på en hel vecka. Och med att vi syns, så syns vi på ute på svärfars parkering. Så, och så bara går vi om varandra, för jag har min motorcykel där.
Och ni har ju lite olika liv också. Du sa att han har ju knappt sett hasch på ett vykort.
Ja, men det funkar ändå.
Det funkar ändå.
Ja.
Men det kanske är det, liksom, att man är lite olika bakgrund. Man kan förstå varandra på sätt.
Eller så står han inte alls. Det kan man se också. Han säger bara, det är bara att rycka sig i kragen. Ja, okej. Okay. Vi är inte alls, ibland är vi inte alls överens där, men det får vara så.
Jag tänker på det här med intressen. Cruising, är det en av dem?
Ja, bilar och motorcyklar.
Är det dina största intressen?
Nej, men det är roligt. Det är kul.
Vad gillar du mer för, vad har du
teater
för hobbies? Teater, ja.
Jag är kassör i en teaterförening. Det gillar jag gillar djur. Ja.
Har du några djur?
Nej, jag har inga. Jag har inga egna djur, inte just nu. Jag funderar på att skaffa grisar igen, men det får vi se. Ja.
Ja, de ska vara väldigt tillgivna, har förstått.
De ska man äta upp.
Ja, det är det som är det hemska ju. Men...
man ska äta upp djur, man ska inte. Hundar är det man har som sällskap. Alla andra djur äter man upp.
Okej. Har du det här ute?
Ja, vi är på landet nu, ja. Fast vi är i stan. Ja.
Ja, precis. Men vad tänker du... om 5 till 10 år...
Nej, så kan inte jag tänka.
Nej.
Hallå, jag visste ju inte ens att jag skulle... Alltså, igår swishade förbi ett telefonnummer när jag låg i sängen. En sån liten lapp. Och så någon behövde en filmcasting och så. Bla, bla, bla. Ring detta numret. Okej, okay? Jag ringer. Tänkte jag då, det är säkert ingen som svarar. Hon svarar direkt. 3 minuter 47 sekunder senare har jag ett manus och en låtfil på YouTube i min hand. Alltså så är mitt liv. Liksom titta nu när jag gick in här, oops, och helt plötsligt sitter jag här. Jag kan inte bestämma. Jag gick in och råkade sätta mig på en motorcykel och bestämde mig. Jag ska nu köpa en motorcykel, men jag har inget körkort. Då får jag nu skaffa det också. Alltså så är mitt liv.
Ja, men det förstår jag.
Och det flashar förbi liksom så. Ta truckkort, 1000 kronor rabatt nu. Ja, varför inte? Skit så här, det tog jag truckkort, så var det med dig. Ja.
Ja, det låter helt fantastiskt.
Ja, men så är jag. Liksom, ja. Det kan liksom inte vara...
Nej. Men du har ju så att säga levt, kom vi fram till 33 år i det här missbruket. Vad skulle man säga att samhället måste ju ha sett lite saker? Alltså, vad har de gjort för försök för att hjälpa dig? Liksom?
Ja, men det går ju inte att försöka hjälpa en om man inte själv vill.
Det
var inte
så.
Mogen för det.
Men när du var riktigt liten då? Du började ändå väldigt tidigt.
Ja, men hallå, det var ingen som såg det.
Det var inte det?
Nej, jag blev ju lugn. Andra blev påtända, jag blev lugn. Jag har så mycket ADHD i mig så att jag blev lugn.
Hur tror du att det är att växa upp i dagens Sverige jämfört med när du var liten?
Ja, men jag växte upp med mamma och pappa och jag. Väldigt tryggt. Alltså, mina föräldrar var jättesvensson. Alltså riktigt, riktigt svensson. Pappa hade en dekal på bilen där och stod stolt svensk skattebetalare. Det säger väl allt. Va? Ja, riktigt Svensson så, ja. Inga missbruk, ingenting så, nej. Utan det jag, och det, jag tror ju att det är min ADHD som har spökat till det. Alltså jag har no impulskontroll. Men idag har jag vänt min impulskontroll till det här med som filmen, som film, filmkastningen. Så jag, la 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 la, ja det gör vi. Så jag väntar, jag gör inga sådana, jag sätter inte livet på spel idag, utan det är mer sådana. Ja, nu tar vi truckkort, skit, så har vi gjort det. Ja. Och wiu, nu gör vi det. Alltså jag sätter inte livet på spel idag. Nej. Som jag gjorde förr.
Fantastiskt. Jag vet ju att du sitter lite på nålar, för du ska ju vara med på en, inte din egen, men du ska ju gå på en klients rättegång här alldeles snart. Men bara en sista fråga. Vad tänker du när du kliver ut från den här poddintervjun? Vad kommer du göra då under dagen? Som, vad är dina planer för idag?
Mina planer för idag?
Mm.
Jo, jag ska gå på den rättegången. Sen vet jag inte vad som händer. Jonas slutar jobba 3. Sen ska han, eller rättare sagt 14.48 slutar han. Och sen så ska han duscha och greja. Och sen så vid 3:30 har vi nog ett telefonsamtal. Och hur vi ska, om vi ska och när vi ska och vilka fordon vi ska köra. Om vi ska köra Amazonen eller om vi ska köra Skevan eller om vi ska ta motorcyklarna eller om vi ska åka Mustangen. Vi är inte riktigt så långt.
Det bestäms när ni kommer hem.
Ja.
Ja, men det låter härligt.
Så är det, ja. Och sen kommer vi väl hem vid 8-9 tiden.
Ja. Det låter
fantastiskt. Och då ska jag sätta mig med lite och betala lite räkningar till teaterföreningen Stumpenensemblen.
Mm. Brukar du själv stå på scen ibland?
Har gjort.
Ja. Är det någonting som du gillar?
Jag gillar det, men det tar för mycket tid.
Ja.
Det är inte tiden det handlar om, utan det är energin när vi gör föreställningar. Det är det som är...
Man måste gå in i det på ett sätt liksom.
Alltså jag förstår varför de lade in sig på Sankta Maria sjukhus, de stora skådespelarna. Jag förstår varför vissa av våra största skådespelare hamnar på löpsedlarna av att de har tagit kokain eller de äter piller eller vad de nu gör. Alltså jag förstår detta. För det tar så... Man, först ska du ladda upp och sen ska du ut på scen och då är du ännu högre än uppladdad. Och då är du så speedad när du går av sen så du vet, alltså... Och sen ska du då landa, och det tar ganska lång tid, och det tar ännu längre tid för mig. Och sen ska du då koppla av och somna, och sen vaknar och sen ska du på det igen. Detta ekorrhjul. Mm. Alltså det sliter något så fruktansvärt.
Det är så psykisk stress liksom.
Ja. Och jag förstår att han blir utsatt, att de ska riktiga skådisarna utsätta sig för det år ut och år in. Jag hade dött.
Men vi får se om vi får se dig i någon sån här roll här nu då.
Ja.
För du var ju på en casting.
Ja.
Ja.
Ser man en gammal senil tant som sitter och sjunger och snuskig låter av säger jag.
Då är det du. Ja, men faktiskt, tack så mycket för en fantastisk historia om ditt liv. Och jag tror att man kan känna igen sig i delar och inspireras av andra. Och,
ja, men om jag skulle vilja förmedla någonting så är det nog en sak. Gå din egen väg.
Gå din egen väg.
Hitta din inre egen väg.
Väldigt
och
klokt.
Låt det ta tid.
Tack så mycket, Katrin.
Tack själv.
Tack för att du lyssnat. Intervjun gjordes av Daniel Ryderholm och musiken framfördes av Gatans röster. För att hitta fler avsnitt och ta reda på hur du kan engagera dig, besök helamänniskan.se/volontar.